Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What is the source?
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Driftpodden då. Som vanligt så är det jag, Henrik Andersson. Och med mig idag har jag Christer Hägglund. Tjena Christer!
Tjena, tjena!
Robban Strandberg som har hoppat in och gästspelat ska jag inte säga. Men hoppat in och varit med några gånger. Är tyvärr borta just nu på grund av sjukdom.
Han har åkt på en riktig influensa vad det verkar. Men vi vet väl inte om det är corona, men det han verkar vara riktigt, riktigt dålig i alla fall.
Det är en riktig man cold man då?
Ja, en typisk sån.
Ja. dagens program är ju då att vi kommer att köra lite nyheter, vad som har hänt lite grann runt om i Sverige och världen. Och sen så har vi två stycken väldigt intressanta nyheter, väldigt intressanta intervjuer. En intervju har du, Christer, gjort.
Ja,
med Andreas Staberg. Mm. Med anledning av deras träningskörning på Hammarbanan.
Jajamän.
En lite kortare intervju gjorde jag med Jimmy Stålberg som är ordförande för MK5100. De hade också en träningskörning på Mantorp. Mm. Så att vi pratade lite grann om den. Och lite intressant faktiskt.
Mm. Spännande att höra. MK5100 är ju väldigt idoga. De kämpar ju på och kör sina event varje år. Och har bra med besökare. Det brukar ju vara lite blandat drifting och banracing eller bankörning där.
Ja, de brukar ofta köra blandat. Mm. Bana och drifting då. Mm.
Ja, de tycker den kombinationen funkar bra och sådär. Det är ett gäng med väldigt sammanhållning och som jobbar på idogt för att ge folk möjlighet till att köra på riktig bana.
Mm. Mm. Helt klart. Och han propsade på, jag frågade han rakt ut om det behövdes medlemskap för deras träningskörning. Men det behövdes inte.
Mm.
Det var bara att åka dit när man ville.
Det tycker jag ju, är man med och kör på sådana där grejer så tycker jag nog att man kan supporta sin förening MK5100 i det där fallet och våra lokala föreningar sådär, för att medlemsantalet fyller ju en funktion faktiskt när det gäller både bidrag och en massa andra saker det fyller en funktion, så att är man med och ta del av det någon förening erbjuder, så tycker jag verkligen att man ska gå med i föreningen. Och det kostar ju oftast inte många hundra lappar alls, men som sagt, det finns ett stort värde i det.
Ja, men det gör det. Och ja, det är ett sätt att supporta och föra sporten framåt.
Mm. Så jag menar. Ja, absolut. Mm, ska vi ta och lyssna på intervjun med Jimmy kanske?
Ja, det tycker jag. Vi kan väl börja med Jimmy, så tar vi Andreas Staberg sen då.
Mm.
Vi kan väl börja med att du kan presentera dig.
Mitt namn är Jimmy Stålberg. Sitter som ordförande i föreningen MK5100.
Mm.
Ja, från Linköping. Det hörs väl på dialekten kanske.
Ja, lite grann. När började du med det här? Om man säger så. Om vi tar lite sån story.
Oj.
Eller när kom det in, eller, om man säger nu till alla lyssnare så kommer det komma en längre bit längre fram. Men just hur drog 5100 igång?
5100 var någonting vi drog igång. Ja, vi har ju 10-årsjubileum i år, eller förra året på Mantorp Park. Men föreningen fanns ju långt innan dess egentligen. Vi är väl ett fåtal kvar utav grunden till det.
Mm, mm.
Och vi körde väl egentligen först så var det ju drag racing och barnkörning.
Ja just det, ja, det kommer jag ihåg. Det var mycket med drag revival och allt vad det heter.
Ja, vi körde ju varannan gång kan man säga. Och då körde vi lite kvällar, typ torsdagar.
Mm.
Och då var ju även Peter Sandström, SVR, en del av 5100.
Ja, just det. Ja. Och Peter Sandström, han huserar ju där nere också, ja. Linköpingstrakten.
Ja, precis. Och ja. Sen vart rakt fram åkarna för tråkiga. Det var brist på folk och regnade så var det ingenting alls. Och då där någonstans så blomstrade ju lite driftingen upp och vart ett mer fenomen än att bara sladda runt korvmojen liksom.
Mm, mm. Ja, det måste ju nästan
vara. Väldigt...
När var det? 2011 kanske?
Nej, det var nog ännu tidigare tror jag.
Det var det. Ja, det blomstrade kanske redan vid 2008-2007.
Vi var ju egentligen kanske bland de första som hade någon form av alltså frikörning gällande drifting.
Ja, ja.
Vad jag vet. Ja.
En riktigt anrik förening med andra ord.
Ja.
Med tanke, med tanke på att driftingen har ju inte funnits så jättelänge.
Nej, så är det.
Och ni har ju varit med från starten. Men ni huserar, har ni alltid huserat hos Mantorp?
Ja, så länge vi gjorde lagliga saker, så kan vi säga.
Ja, okej.
Innan det så var det ju mest... Ja, som många andra har börjat sin bana, då var det ju snabbast från start.
Ja, precis. Ja.
Ja.
Men det är ju sånt som händer, om man säger så.
Ja, precis. Sen fick vi öppningen av Mantorp Park och tidigare anställde ute på Mantorp Park att göra en satsning där ute. Och den tog vi.
Ja, och det blev väl lyckat, måste jag säga.
Ja, det tycker jag.
För sen har ni, när började ni med era, ni hade ju track days och sådana grejer.
Ja, precis.
Men om man säger rena drifting event, när började ni med det?
Vi har egentligen aldrig haft ett eget rent drifting event. Utan vi kör ju alltid blandad drifting och bankörning. Det är egentligen förns i... år som vi kommer ha ett två stycken, ja, som det ser ut då, beroende på hur det går med virus och annat.
Mm.
Våra första rena drifting evenemang. Sen har vi ju haft ett gäng evenemang som vi då, om vi säger, driftar åt Mantorp Park, så som Dots Drift Break och Halloween on Track och så vidare.
Ja, den är med och medarrangerar, ja, så att säga.
Ja, vi sköter ju då bansäkerheten och allt runt banan, kan man säga.
Mm. Det låter som att det tar en hel del tid att planera sådana grejer.
Ja, det gör det ju. Samtidigt som att vi är en rätt stadig skara funktionärer och återkommande. Många av de funktionärerna vi har ju egentligen varit med från starten. Så att i mångt och mycket när det gäller våra egna track days och de evenemangen vi har återkommande, där så gott som rullar det på sig självt faktiskt. Det har blivit liksom en tradition på gott och på ont.
Ja, men det är ändå skönt att ha den. Alltså, det blir ju som att du bygger en grund.
Ja,
som
precis.
Du har liksom. Ja, det måste ju vara skönt.
Exakt. Ja, det... Och det är ju någonting vi är väldigt tacksamma. Utan alla våra funktionärer så hade vi ju aldrig kunnat ro i hamn det här liksom, som det ser ut idag.
Nej, precis. Och det, som sagt, alltså, Har man inte den grunden, då är man ju nästan körd.
Ja. Och vi är ju en helt ideell förening. Så att vi har ju ingen liksom som får ut några pengar på att stå ute på ett regnigt Mantorp Park och låta andra köra på banan, utan det här är ju någonting vi brinner för och gör för att vi tycker det är kul.
Ja. Jag menar, de ska ju all eloge. Jag menar, stå en hel dag eller fler dagar, alltså från tidig morgon till tidig eller till kväll.
Ja,
i allting liksom. Det, ja, men det, ja, det är starkt gjort.
Ja, men det tycker jag verkligen. Det är som sagt, utan dem så hade vi inte varit speciellt mycket. Men så är det ju egentligen med det mesta inom motorsporten.
Ja, utan funktionärerna då stannar det upp. Så är det.
Ja.
Men som vi sa nyss så kommer vi göra ett längre program om just då MK5100 och höra historien, även kanske lite grann där allting började på den lilla svarta sidan. Men
ja, precis.
Ni hade nyligen en testdag.
Ja, det stämmer.
Berätta lite grann, hur gick den till? Vad tycker du?
Jag tycker det har varit lyckat. Med de förutsättningarna vi får, tack vare det här med covid-19 och coronaviruset.
Mm, mm.
Det blir ju vissa förändringar som vi har fått göra. Men jag tycker ändå att det är väl där vi har en fördel i motorsporten. Att vi är på en så pass stor yta och de som utövar det, de antingen står de som på en flaggpostering på ena sidan banan och några på andra sidan banan.
Mm.
Och de som faktiskt utövar, de sitter ju i varsin bil liksom.
Ja, det blir ju en naturlig distansering.
Ja, precis. Vi har ju fått göra om lite gällande förarmöten och annat och hanteringen emellan oss och de körande.
Mm.
Så som vi hade bara. Normalt sett kan man ju lösa körningen på plats, men nu satte vi så att man måste föranmäla sig. Och det är för att vi ska ha uppgifter och sånt redo vid besiktning och annat.
Ja, och slippa få en kö med massa folk, ja.
Precis. Och sen så gjorde vi om lite gällande förarmötena. Vi har ju redan sedan innan en databas som bygger på att när det har gått ett förarmöte hos oss så behöver du inte gå fler förarmöten det året, så vidare det inte blir någon förändring. Så när det har gått ett förarmöte så kan man då, får man en kod i slutet av varje förarmöte och så kan man anmäla sig då i den här databasen för att slippa gå nästa gång och nästa gång och nästa gång.
Om det är bra.
Och det vi gjorde för året var ju att då öppnade vi upp för de som hade gått förra året då.
Mm.
Plus att vi då även, de fick ut ett skriftligt förarmöte som de fick läsa igenom vid besiktningen bland annat.
Ja, men det är bra, för då får man ändå ut den viktiga informationen.
Och
men ändå inte skapa den här gruppen människor som sitter.
Exakt.
Dagen sen då, hur tyckte du den gick med körning?
Ja, vi hade ju faktiskt tur med väder. Var väl, jag tror vi hade upp mot 40 bil.
Det är bra.
Ja, och det är ju då blandat då, bankörning och drifting.
Mm.
Och varje klass, om vi säger drifting är två klasser och bankörning är två klasser. Vi insåg ju rätt snabbt på förmiddagen att vi skulle slå ihop klasserna och köra open pit lane på driftingen och på barnkörningen. Men vi vill ändå låta förmiddagen gå med sina pass. Och det har ju egentligen med att kommer man som ny och ska köra på Mantorp Park som är en väldigt stor bana första gången, då kan det bli väldigt stressande att ha de här snabbare bilarna hack i här.
Ja, alltså det är skräckinjagande skulle jag vilja säga.
Ja,
om du inte har koll på grejerna.
Nej, precis. Och där är vi väldigt noga med att vi pratar med folk och ser så att ingen känner något obehag i att vi då slår ihop det.
Mm.
Men det brukar ju vara relativt lugnt. De flesta vill ju köra, så att det löste sig bra. Och dagen rullar på utan några större incidenter faktiskt.
Ja, men det är bra. Det är alltid skönt när, ja visst, bilar går sönder och sånt där, det händer ju, men att det inte blir några större grejer.
Ja, det tråkiga är ju saneringarna. Det är ju det som tar tid. Och då tar det ju tid för liksom alla. Vi sliter på ute på banan med att få bort oljan. Och de som står i depån kan ju inte köra liksom. Så att, nej, men det är faktiskt, det har varit en bra första körning för året. Det tycker jag.
Mm. Var det många, om vi säger tävlingsförare som var med?
Vi hade, vad jag vet, nu har jag dålig koll på exakt alla, men jag tror i alla fall vi hade 2 stycken, vad jag hörde lite ute i kulisserna. Sen har jag som sagt lite halvdålig koll på exakt vilka som kör serierna i år.
Många tog nog och slog på pausknappen när covid-19 kom.
Så kan det nog vara. Så kan det nog vara.
Men det är kul, för jag menar, just intresset för driftingen exploderade ju totalt. Men det verkar inte mattas av. Känner ni av någon så avmattning på folk? Eller är det samma typ, eller är det samma gäng som åker runt? Eller är det, kommer det fler? Hur upplever du?
Jag tycker väl att i regel är det väl samma gäng. Vi försöker ju nå ut lite mer nu utåt sett för att kanske locka fler förare utifrån. Men det är ju, många har ju sin hemmabana och den är de liksom den är de lite fast på.
Ja, men så är det ju. Bor du i Linköpingstrakten så är ju Mantorp den bästa banan. Så är det ju.
Ja. Så att, men ja, det är klart, det beror lite på hur man ser det. Vi har ju kanske lite högre kostnader än många andra har för att arrangera en dag. Och sen tror jag vi kanske lider lite av att vi har en blanddag. Men de flesta som kör oss inser ju rätt snabbt att de får ju faktiskt köra mer än vad de står ut med. Och de sista passerna på dagen brukar vara faktiskt nästan tomma. Så det måste väl vara tecken på att man får köra så att det räcker och blir över ändå.
Ja, men det tror jag. Och sen är det som är bra med Mantorp är ju ytorna. Alltså man har ju mycket yta att gå på. Och det är både för- och nackdelar. Men just, för man kan ju vara fler.
Ja, precis. Det är ju, även om det är ett rätt bra gäng bilar ute på banan så märks det inte av på samma sätt.
Nej.
Faktiskt. Så att det är ju en fördel med att det är en så pass stor bana. Man kan sprida ut sig rätt bra.
Ja, och sen så kan man ju, om man skulle behöva, så kan man ju bryta av den i 2 delar. Som har gjort.
Det är med. Och det är ju någonting vi faktiskt ska försöka testa på här i sommar. När vi har ett av våra rena drifting-evenemang. Då görs det lite annat på andra delar av banan som gör att vi inte kan nyttja helvarvet.
Okay.
Så då kommer vi nyttja banan i delar, så att säga.
Mm. Hur är upplägget då? Är det Mjölbykurvan och den delen av banan ni tar då? Eller är det...
Ja, precis. Vi kommer ha frikörning på den nedre delen av Mantorp Park. Och grejen med det är att de preppar strippen inför en körning de ska ha längre fram där. Så då kan vi inte nyttja strippen.
Ja, för annars är det så att säga långa rakan, ja.
Ja, precis. Så vi kommer nyttja den lilla svängen där till frikörningen.
Mm.
Och sen kommer vi ha, som det ser ut nu då, så vill vi ha en liten tävling ifrån start och mål och sen Parisenslingan. Och där kommer det även vara träning på dagen. Där kommer vi även få, som det ser ut idag, påhälsning av STC-gänget då.
Ja, just det. Det var då, ja. När är det planerat att den här ska gå?
Det är den 17/7.
17 juli, ja. Nu när vi ändå börjar gå in på det här. Covid-19 har ju ställt allting på sin spets.
Mm.
Hur har det påverkat er planering och hur ser det ut lite grann framåt för er då?
Våra frikörningar, våra träningsdagar, de är ju egentligen, där är ingen skillnad så. De kommer ju genomföras så vidare det inte blir ännu strängare restriktioner.
Ja, nej, precis. Ja.
Det som påverkar är ju bland annat det här Summer Drift Meet som vi har tänkt att genomföra då.
Mm.
Där håller vi oss lite lugna och inväntar och ser vad som händer. Det är ju ändå lite styrt 2 månader kvar.
Ja, mycket kan hända. Vi får ju hålla tummarna för att det vänder snart. Faktiskt.
Ja, vi känner väl det med att det vore ju roligt om det kunde göra det. Det är väl lite blandat. Det är mycket som har blivit inställt. Men vi hoppas.
Ja. Men sen längre fram då, om vi går in i hösten. Hur ser det ut för er då?
Då har vi ju dels då våra egna datum. Som vi har våra träningsdagar. Och sen har vi ju Halloween on track. Som vi normalt sett sköter ihop med Mantorp Park. Och där evenemanget kommer även lappa på i år. Och alla de här evenemangen kommer nog garanterat bli av på ett eller annat sätt. Den enda stora skillnaden är ju mängden deltagare och publikens att vara eller att inte vara, så att säga.
Ja, precis. Ni har fortfarande i planeringen att köra ett publikfritt om det så krävs.
Ja, så att det kommer fortfarande bli någon form av körning. Men som sagt, det kan ju bli ett publikfritt evenemang då istället.
Ja, och det, ja, man vill ju följa de krav som ställs. Så är det ju.
Ja, det är inte mycket annat.
Nej, men vet du, 17 juli, sa du? Nej.
Jag blir osäker bara för att vi pratar om det. Men det är väl rätt säker på att det är. Då är det ju vårt Summer Drift Meet.
Ja.
Och jag tror att STC-serien där har ju träningsdag och lite annat dagen innan ute på Mantorp. Och sen ska de köra finaler och annat då på där
just
det ser ut och blir vårt evenemang.
Ja. Ja, vi får hoppas faktiskt att det... Men träningsdagarna, är de öppna för medlemmar bara eller kan vem som helst anmäla sig och komma dit och köra?
Träningsdagarna är öppna för vem som helst. Och som sagt, innan då, som tidigare år, då har man ju kunnat... Det finns ju de som har bara råkat ha vägarna förbi Mantorp Park och sett att det har varit någonting och sen kommit in och insett att ja, men fasiken, det här vore väl roligt att testa, och så betalar de och sen åker de in och kör ett par varv. Den skillnaden som är nu då är att man måste som sagt föranmäla sig och betala innan.
Precis, ja.
Och det är ju för att vi ska ha koll på mängden folk som faktiskt kommer. Och sen har vi då så att vi bemannar ju grinden på ett annat sätt idag än vad vi har gjort tidigare år. Innan så har det ju bara varit öppet för vem som helst som ville komma in och titta. Men det har vi fått strypa nu då.
Ja, precis. Det blir...
Men annars så är det ingen skillnad vare sig du är medlem eller inte.
Ja, nej. Ja, men det är bra för dem att veta, för det är... snart kommer ju semestertider också.
Jag menar... Så är det.
Är man ute och rullar så varför inte?
Exakt.
Så det. Evenemanget av Dots Drift Break blev ju sönderhackat, så att säga. Och Summer Drift Meet, får vi hoppas, kan gå enligt plan.
Vi hoppas.
Finns det även någon tanke att skjuta på det om det funkar? Eller går inte det kanske?
Nej. Det är väl också, lika väl som det är till våran fördel, att hålla till på Mantorp Park, så är det ju till våran nackdel att hålla till på Mantorp Park. Vi kan ju inte bara, vi har svårt att få datum och dagar.
Jag kan tänka mig att det är ju full rulle jämnt där egentligen.
Ja, det är ju det. Och är det inte någonting som har med motorsport att göra, så är det andra evenemang. Mm. Och jag menar, så att just då kanske skjuta på vissa grejer, det blir nog svårt som vi ser. Utan då får vi nog ta omtag och se till nästa år vad vi kan hitta på.
Ja, som sagt, vi håller tummarna för att juli blir som juli ska vara.
Ja, om vi exakt. Säger så.
Men vet du, sen var det hösten, det var Halloween on track. När var den?
Ja, mycket svåra och bra frågor du ställer. Jag är ju skitdålig på att hålla koll på det där.
Ja. Men den var, ja, den är i oktober i alla fall. Är den väl?
Ja.
Ja, det är ju kring Halloween, om vi säger så.
Det är den 24 oktober.
Mm. Mm. Och det är annars... Annars är det
ett riktigt evenemang.
Ja, precis. Annars är det ju... Skulle det nu raseras allting i sommar, så har man i alla fall hösten att se fram emot.
Ja.
I så fall.
Så långt hoppas vi väl på att det borde ha gett sig något då, kan man ju tycka.
Ja, jag hoppas att det ger sig nu, men ja.
Ja, precis. För mig hade det gärna fått ge sig för flera månader sedan. Men
ja.
Alltså det är ju där vi lever i idag, och det är inte så mycket att göra åt det, utan vi får ju, precis som alla andra, försöka anpassa oss till det som händer. Och som sagt, även om det nu skulle vara som så att det inte blir ett publikt evenemang på samma sätt som tidigare år, så kommer det i alla fall bli någon form av körning. Så är det ju.
Ja, ja. Nej, men hörru du, jag tycker väl nästan att vi tar och nöjer oss där så länge.
Ja, det låter som en plan.
Ja, så nu har vi fått lite story, lite runt omkring. Och sen har vi pushat lite grann för det i sommar och i höst. Så att folk inte tappar tråden på det, tycker jag.
Nej, det låter som en bra grej.
Ja. Men sen så tänkte jag då, ja, det blir här i höst då. Typ, blir det summer meet, då kan vi ju kanske titta om vi kan sätta oss ner.
Mm.
Och nu kanske inte funkar precis under evenemanget, men det finns någon dag däremellan kanske.
Ja, oja.
För då riggar vi och sitter på plats, så att säga.
Ja.
Så får vi gå igenom på djupet, eller på djupet. Låter det som att jag ska dissektera.
Ja.
Nej, men just, för det vore intressant att höra uppkomsten av 5100 och liksom följa allting till där vi är idag.
Ja, precis. Och vi hette ju lite annat innan, och vi hade lite andra grejer som var innan det föll ut i det som idag är 5100. Så att det är ett gäng år.
Ja, det kan bli ett intressant avsnitt faktiskt.
Ja.
Det här kommer ju bakas in i ett poddavsnitt. Det är inte jag som redigerar, det är Robban. Men det är... Vi kommer göra ett nyhetssvep.
Ja.
Och sen kommer Jocke och Hamrebanan komma in med sitt.
Mm.
Och så kommer du komma in med det här.
Mm.
Ja. Så är planen. Ja. Jag vet inte riktigt när vi släppet då. Om det blir nu till helgen eller nästa helg då.
Ja, just det.
I alla fall. Och sen, jag kommer väl säga någonting före. Som typ att, ja, men här är intervjun med Jimmy Stålberg.
Mm.
Men sen kommer jag be Robban att klippa in din presentation då. Så att säga.
Ja, just det.
Så att, men jag tackar så länge.
Ja, det är bara att höra av sig om det skulle behövas. Det blir lite stakande och osäkerheter, men fan.
Ja, men
som
det.
Sagt, våra dagar rullar på, så man har inte så stor koll på det. Man åker ut när man ska vara där ute och sen löser sig allting på plats.
Ja, men så är det ju nästan med allting. Och just nu är det ännu värre med det. Det är liksom...
Så är det ju. Och det är som sagt, det är en stor förändring. Bara nu med gatorbil och annat. Det är mycket som brinner inne och blir stora förändringar liksom.
Ja, gatorbil. Har ni har väl varit med och hjälpt till där också en hel del?
Vi anordnar ju åt Mantorp Park en gång i tiden någonting som hette Gatorbil Track Day. Jag tror det var det som senare vart det här finalen på Mantorp Park. Och där har vi väl försökt att hålla oss ifrån i alla år att göra någonting annat. På grund av att vi har det lite som ett tillfälle att ge tillbaka till våra funktionärer och liksom umgås och ha trevligt och roligt. Men nu har ju Max då lyckats lura in mig sedan 2 år tillbaka, så jag håller ju alla förarmöten och allt där ute.
Ja, just det. Du har följt upp med alla de grejerna.
Ja, så är det ju. Men det är roligt.
Ja. Det är just det. Mantorp, eller gatorbil Mantorp i höst. Har ni någon roll då, förutom förra möten och så?
Inte vad vi vet idag.
Nej.
Men det är mycket som kan ändra sig. Men nej, det är nog förra möten. Och ha roligt som alla andra. Speciellt om det nu skulle faktiskt bli av. Då blir det ju en riktig höjdpunkt för året.
Ja, verkligen. Alltså det blir ju i princip den enda höjdpunkten.
Ja, då blir det all in så att säga.
Ja, precis. Ja, det ska bli intressant att se. Men vet du, stort tack så länge.
Så, ja, tack själv.
Så hörs vi sen.
Det gör vi. Ja. Tack.
Tack.
Hej.
Välkommen till Driftpodden, Andreas Staberg, driftingansvarig i Hamre MK.
Tack så mycket.
Du är ju inte bara det, du är ju förare själv också, så att du har lite dubbla positioner där. Men det är ju jättekul att det är folk som är med ute i verkligheten så att säga, som även sitter som ansvariga. Det borgar ju för att det blir bra för förarna där på banan i alla fall.
Ja, men precis. Det var väl lite våran tanke också, att vi ville ha någon som är lite insatt och tycker att det är roligt.
Den här banan, Hamre, är ju lite okänd för ganska många. Den dök ju upp lite grann på ett lite större på en lite större nivå, eller vad man ska säga, förra året när det var tänkt att det skulle köras en Sverigecupen deltävling på Hamrebanan. Men den blev ju tyvärr inställd då för att det var för få anmälda. Men vad är det här för slags bana liksom? Vem är det som äger den och Hur fungerar det kring den liksom?
Ja, precis. Ja, vi hade lite otur där med antalet anmälda och så. Men nu blickar vi framåt. Vi har banägare är Bengt Ekström och Mattias Ekström. De har ägt den här banan sedan 8 år tillbaka. Och det här är ett gammalt övningsområde för tung trafik och så här, som staten byggde en gång på 70-talet.
Typ någon sån här AMU-center eller någonting liknande.
Ja, stämmer jättebra.
Okej.
Det gör det. Så i alla fall, så de tog över det här då och sen dess har det väl, jag har väl stått lite orört om, kan man väl säga, sen cirka 4 år tillbaka när vi började på att vara där uppe och köra. Och det vart den här klubben som heter Hamre MK nu.
Just det. Bedrivs det någon annan motorsportverksamhet där än drifting?
Ja, vi har både rally och nu ska vi se. Det är både offroad, vi har lite folkrace-medlemmar och lite så här. Men det har väl mest bara varit rallytillställning och offroad-körning där uppe då, utöver driftingen. Än så länge. Det är det.
Ja. Nu för ett par veckor sedan här så hade ni ett litet slutet evenemang för ett antal förare som var väldigt uppskattat. Vi har ju sett lite mediamaterial därifrån och det såg ut att vara väldigt uppskattat. Berätta lite grann om det eventet.
Ja, det är ju så att ända sedan förra året när vi försökte ha den här tävlingen så har vi känt att vi behövde få ut själva banan liksom och få göra lite reklam för den. Så vi satt och spånade lite, jag och Jocke och sådär. Och det slutade helt enkelt med att vi kom och tänka på att ja, men vi drar igång. Vi kör en liten körning för ett antal personer här som vi vill ha med och träna med och sådär. Och det här är väl mest framförallt kan man väl säga för att det har varit dåligt med körningar under sommaren också.
Mm.
Och för att många behöver köra inför tävlingarna. Och det är ju så vi startar eller får det här ett starkare startfält eller vad man ska säga.
Mm.
Så det var väl det som var hela grundtanken och bägge två här var väl jäkligt sugna på att ut och köra lite grann också. Olyckligtvis så vart jag inte med och körde den här gången, men det finns ju fler planer då, så att säga.
Mm. Hur hade ni tanken på vilka ni ville ha med och så där? Var det lite tanke att det skulle vara ett ganska jämnt startfält för att få lite bra twin-träning och så där? Eller hur? Vad hade ni för tankar?
Ja, det där är väl en fråga jag har sett och funderat lite på. Och det är väl mycket för att bägge två tyckte väl att de förarna vi valde att plocka med här nu visste vi ju att de skulle komma, dyka upp och ha grejer som fungerade.
Mm.
Det var väl mycket där det hängde på oss att allihopa som kom verkligen skulle få mycket twin-körning och vi kunde liksom ändra, man kunde köra mot olika personer och sådana saker. För annars blir det ju mycket som, när vi har varit där uppe och tränat så har vi bara varit två stycken. Och det är väldigt kul och väldigt lärosamt att få köra mot olika personer och så framförallt inte under ett tävlingssammanhang.
Mm.
Så att
Mm. Ja, det är lite intressant det här. Vi har ju diskuterat det här lite tidigare med träningsmöjligheter. Att, bland annat när det gällde SM och RM. När de två gick tillsammans så var ju en av bristerna var ju att det fanns för lite träningstid. Och man gjorde ett stort SM av det, bland annat av den tanken och så vidare. Och vi har fört lite andra diskussioner, lite kröniker på Driftzone och lite annat. Så här att det finns egentligen inget bra ställe för jämbördiga förare att träna mot varandra. Eller de är få åtminstone. Och nu när vi pratade om det här, jag och Stefan Lindgren pratade lite grann om just det här eventet, så sa vi att det kanske kommer ut någonting bra av den här coronan innan det är färdigt också. Nu när det inte finns tävlingar så fortsätter vi på den här inslagna vägen med träningar så här, så kanske det kan komma ut någonting bra utav det också.
Så att, precis.
För det är ju väldigt viktigt att träna och det blir en annan sak när det är tävling så att säga. Man måste träna på tävlingar också, alltså på själva tävlingskörningen. Men det är viktigt att träna och kunna träna mot jämbördigt motstånd. Så att det verkar ju vara en bra grej. Men ni har lite mer planer, säger du?
Ja, precis. Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner på det vi gjorde. Och framförallt ifrån de förarna som var med. Så det var väldigt kul. Och vi har väl hört att det är väldigt mycket folk som vill komma dit och köra och sådär. Och vi försöker dra i och kunna köra ett annat evenemang här framöver då, som är lite mer öppet så vi kan ha lite publik och sådär. Så vi håller på att rodda med lite tillstånd och sånt framöver. Men vi kan inte släppa något datum riktigt än förrän vi har sett att allting är klart. Men det ser väldigt ljust ut.
Ja, vad bra. Hur är det med miljötillstånd och sånt där? Brukar ju kunna vara lite problem i sådana här sammanhang. Hur är det med den saken för den här banan?
Ja, det finns och är helt klart enligt SPF också då. Så banan är ju SPF-godkänd.
Mm, jajamän.
Och inga, allting är besiktat.
Ja, och inga problem att få kördagar så att säga.
Nej, det är det inte. Så här som läget är nu så har vi 2 dagar anslagna per vecka. Så vi är ju sjukligt bortskämda vi som
oj,
är här.
Oj, oj.
här uppe. Så vi kan ju åka upp och köra lite när vi känner för det.
Mm. Ja, det är ju otroligt bra. Det finns ju många banor som har 3 bullertillfällen per år, vissa och sådär. Så att det är ju 2 i veckan är ju helt fantastiskt bra.
Ja, det är, vi är väldigt, väldigt glada att vi får den här chansen och att de här banägarna verkligen tycker om att vi håller på med det vi gör, och de verkligen, de lyssnar på allting vi säger och sådär, så vi har en väldigt fin dialog.
Mm. Nu ledande fråga, men det är inte bara de som är lyhörda. Jag vet ju att även ni pratade med förarna efter körningen då, och ni pratade även med det fåtal mediafolk som var där, för att ni ville verkligen ha den här inputen. Fick ni några vettiga synpunkter och sådär som ni känner att ni vill gå vidare med och så ifrån respektive grupp, så att säga?
Ja, vi ska försöka fixa lite större läktare, lite sådana ställen då, så att mediafolk kan komma upp en bit och sådana saker. Det är mest Moa som har dragit i det, och jag och Jocke har talat mest med förarna.
Mm.
Och det vi fick som den enda negativa punkten som vi fick egentligen, det var att de tyckte att dikerna var lite djupa. Och det kan vi ju absolut hålla med om.
Ja.
Det positiva är att de är redan igenfyllda och lagt i trummor och allting. Så det är klart. Så att nu har vi avbokningszoner. Så att det händer mycket där uppe bara.
Mm.
Bara vi vill, så att säga.
Ja, ja, men det känns ju som ett recept verkligen för framgång. Att ni är lyhörda mot förarna som är där och kör. Och att banägarna sen i sin tur är lyhörda mot er. Och försöker att uppfylla de önskningar som finns då.
Ja, absolut. Absolut. Det är ju så vi för den här sporten framåt.
Mm.
Så att, nej, för 17. Det här, det känns jäkligt bra.
Mm. Ja, men då tror jag vi ska se fram emot mer körning, och om man har tur kanske man får komma dit någon gång, tänkte jag säga. Det som det är nu, så är det ju så att säga begränsningarna med antal personer och sånt där som sätter stopp, annars så ska jag försöka att ta mig dit. Det är ju inte jättelångt från Sundsvall till Borlänge, så att det borde man ju kunna klara av.
Ja. Mm. Ja, det ligger ju alldeles utanför Hedemora, så det är en liten bit till, men ja, absolut. Ja. Det är klart du ska komma hit.
Ja. Ja, men då Andreas, då säger vi tack så mycket för den här lilla pratstunden om Hamrebanan, och så hoppas vi att vi syns på Hamre någonting under säsongen här.
Ja, men absolut. Tack så mycket för att vi fick vara med.
Ja, säg så länge.
Ja, tack.
Driftpodden är en produktion från driftzone.se. På Driftzone hittar du dagliga driftingnyheter från Sverige, Europa och resten av världen.
Ja, då har ni alltså hört våra 2 intervjuer. Dels min intervju med Jimmy Stålberg om Mantorps träningsdag, eller MK5100s träningsdag på Mantorp. Och så har ni hört Christer Hägglunds intervju med Andreas Staberg och deras succé. Skulle jag väl säga. Det var första gången de körde en träningsdag.
Det gick riktigt bra. Som ni hörde Andreas berätta, så har de ju funderat ett tag på att arrangera något event där. Och nu så gjorde de slag i saken. Och jag var ju inne lite grann på det här, att jag tror att det kan komma ut något gott av det här. Att det är ett litet träningsuppehåll nu. Det börjar ges lite möjligheter till twin-träning med lite kvalitet. Så att... Vi hoppas väl att det blir fler såna här event, och som Andreas sa så planerar de flera, förhoppningsvis framåt slutet på juni kanske i alla fall. Så vi får väl se och hoppas att det går bra. Sen tycker jag att det är intressant med banägaren där i Hamre, där Mattias Ekström då, en av våra stora racingstjärnor, är delägare, och jag tycker ju verkligen att det borgar för att vi kommer att få se mycket körning på Hamrebanan framöver.
Ja, men det känns ju som att Hamrebanan har ju varit med i snacket länge.
Mm.
Så det känns ju som att de är på väg och vill verkligen visa upp sig.
Och de hade ju lite otur, som vi var inne lite grann på där, med första deltävlingen i Sverigecupen för ett par år sedan här, och den blev inställd då. Det var väl lite grann att de som skulle köra Sverigecupen det året de var inte klara med sina bilar helt enkelt. Det är ganska många som börjar att tävla Och första tävlingen på säsongen i en serie där många börjar att tävla, där kommer vi få räkna med att folk inte är klara, för att man tror att det ska gå fortare än vad det gör och med bilbyggen. Så det var ju bara ren otur så att säga att den tävlingen blev inställd då. Men de har ju varit inne på det lite grann och försöka att köra några träningsevent och så. Nu gjorde de slag i saken och det blev ju verkligen bra så att säga. Och det varit mycket kvalitetskörning för de 10 förare som var där. De ville ju ta det lite lugnt i början och inte dra på sig för stort, så att då blev det 10 förare.
Ja, men jag tror ändå det kan vara ganska bra, en bra storlek. Just för att få kvalitetstiden och sätestiden att sitta.
Ja. Får vi se om de tar dit lite fler nästa gång, för de kände väl att det fanns lite luft i det där programmet ändå. Sådär, så att. Och de fick ju lite synpunkter, som Andreas berättade, så är de redan åtgärdade. Så att det verkar jättebra. Det var lite diken som var för djupa sådär, och som vi hörde. Och de är redan igenfyllda, så att det är ju jättekul att banägarna är på tå och verkligen vill göra det bästa för förarna.
Nej, men som sagt, jag tror att Hamrebanan är framtiden.
Mm.
Ja, det är samma sak som vi pratade med Jimmy då. Just att han liksom upphåller funktionärerna som är väldigt viktiga.
Mm.
Ja, utan dem hade de inte kunnat gjort någonting. Men sen så har du också både, om vi då jämför Hamrebanan, en mindre anläggning där det är mycket enklare kanske att variera saker och ting och förändra och greja.
Mm.
Istället för Mantorp då, som där ser det ut som det gör.
Mm. Jag säger inte att den ena är bättre än den andra, utan att som driftingförare så bör man ju hantera båda typerna av banor. Så att både den här stora som Mantorp Park, en stor snabbbana, högfartsinitieringar och så vidare, och så den här lilla tekniska banan som den sträckningen på Hamre som man körde nu på träningsdagen. Så att det är ju toppen att det finns de här möjligheterna, och som vi pratade om lite grann, i Hamre så har man ju otroligt generös med miljötillstånd och kan köra väldigt mycket och väldigt ofta, så att det är ju fantastiskt då.
Ja, det behövs, och samtidigt så har du Mantorp då som i princip är fullbokat.
Mm.
Så får du, som nu då med pandemin och allting, att flytta datum och förändra är ju i princip omöjligt.
Mm. Ja. Där hade ju STC till exempel tur då, att de lyckades hitta ett datum där MK5100 då återigen ställer upp och delar med sig lite grann under sin sommarkörning och låter STC ta ett par dagar där. Så att det var tur. För Mantorp Park, som sagt, brukar man ju säga är ju uppbokat ungefär ett år framåt.
Mm. Ja, men alltså de är väl på rycker datumen för nästa år.
Mm.
Redan nu liksom.
Mm.
Vad har vi annars då? Jo, Nestdrift som notoriskt håller inne med informationen just nu, verkar som. Har i alla fall släppt lite grann med att de flyttar sin deltävling på Kehallaring i Estland. Och det är väl, är det inte det sån här rollercoaster från Helle?
Jo, precis. Det är det. Och den banan ligger cirka 11 mil från Tallinn. Och nu så flyttar man ju fram den då till juli. Den skulle ju ha gått nu faktiskt under de dagarna som den här podden släpps. 15 till 16 maj.
Ja, just det. Ja.
Nu blir det 3-4 juli som man hoppas kunna genomföra den här istället då.
Och sen så har vi ytterligare en som ställer in, och det är Driftmasters.
Mm.
Eller Driftmasters European Championship. De ställer in sin deltävling i Plock, Polen, eller Plots.
Mm.
Och det är synd.
Kazimierz-Gorski Stadium.
Ja.
Det är ju som vi har pratat om förut, så är det ju sista chansen, därför att den där stadion ska ju renoveras, och jag vet inte riktigt om det inte blir möjlighet att köra sen, det har vi ju inte hört något riktigt om, men det kommer ju åtminstone att bli uppehåll några år medan man gör en hel ombyggnad på den där stadion. Så att.
Mm, precis.
Men det fanns inte så mycket att göra, det är ju förbjudet att åka in i Polen, och det går inte att göra så mycket åt det.
Nej, så är det ju. Ja, det är liksom, ja. Det är bara att gilla i läget.
Ja, och jag ska sticka ut hakan lite grann. Inte jättelångt, men jag ska sticka ut hakan och säga att jag är lite tveksam om det kommer att bli något Driftmasters överhuvudtaget den här säsongen. Förutom att plottstävlingen ställs in då, för den är ju inte framskjuten eller någonting, utan den är inställd. Så vet vi att man kikar på lite olika alternativ, och Iron Drift King skulle ju gå samtidigt som Drift Masters på Ferropolis, men nu har ju Iron Drift King flyttat sin tävling och så har man ju bjudit in till ytterligare en klass.
Ja, just det.
Defenders, just det. Iron Drift King Defenders och någon utmanare, Challengers eller någonting heter den andra klassen. Ja, det var... Där man tar emot 55 bilar till, och det tycker jag är, det är ju helt uppenbart att den kommer ju inte att gå tillsammans med Driftmasters, för de tre tävlingarna eller tre klasserna har man ju inte tid och möjlighet att köra ihop på samma ställe.
Nej, inte under tre dagar.
Nej. Så, och jag, det är som du säger, då ska man ju sträcka ut över fler dagar då, men jag är lite,
det har man inte hört med.
Jag är lite tveksam faktiskt. Så att det känns ju som att det finns en risk för att man håller på att titta på och klämma ihop schemat längre fram på höstkanten. Och vad det då skulle innebära om man ska köra, nu vet vi inte hur många deltävlingar de har tänkt köra, men och det vet de säkert inte själva heller, man vill ju se lite grann hur det fortfarande slår dem.
Och sen ska vi också komma ihåg att alltså, det är ju nedstängt överallt fortfarande.
Ja, men det
de har börjat lättat lite grann, men det är inte mycket.
Nej, men om vi tittar då liksom att vi ska köra 4-5 deltävlingar, det börjar bli, vi vet sannolikt så kan de inte flytta fram finalen på Irland så jättemycket. Och det börjar bli höst och vinter i Europa. Så att före slutet av september så bör vi ha avgjort det här. Tror man då inte att man kan starta i juni, kanske juli är i fara också. Liksom, då börjar vi ha augusti och september kvar och klämma in de här 4-5 deltävlingarna på. Det kommer ju att bli...
Ja, kaos.
Ja, det kommer att bli, för att de kanske kommer att måste köra varannan var tredje vecka liksom, och speciellt då för förarna som kommer här uppe från norr, så kommer det att bli ett evinnerligt resande. Du kommer ju nätt och jämt att hinna hem mellan tävlingarna.
Så... Nej, utan det känns som att det är förlägga hela semestern till september.
Ja, och lägga parkera ekipaget någonstans och flyga emellan liksom, eller skicka en gubbe med bilen till nästa ställe och sen flyga hem eller någonting och sen flyga ner igen, för att det kommer att ta för mycket tid. Så vi får väl se, och jag är ytterst tveksam om alla länder i Europa kommer att ha släppt på sina restriktioner för in- och utresa. Om vi säger då att 1 augusti är en deadline, drar de inte igång 1 augusti, då blir det ingenting. Kommer alla länder verkligen, så att du kan dra ihop, jag vet inte, vad är det? Det är ju folk från 38 nationer eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg hur många det är, men det är många i alla fall. Som ska kunna ta sig här till de här länderna i Centraleuropa. Jag tror det blir riktigt svårt. Alltså.
Ja, för vissa länder kan ju ha restriktioner på utresa och andra länder på inresa. Alltså, jag menar, nej.
Ja, men det räcker ju bara med att ett land, tänk om Tyskland säger att ni får inte åka igenom här. Då ligger det som en stor kloss där i mitten, så alla polacker får åka ner till Italien och åka runt liksom, om de ska till Frankrike till exempel, eller vart de nu ska någonstans. Ja. Så att, nej, jag är tveksam faktiskt.
Ja, helt klart.
Men det vi vet nu, det är att plottstävlingen är helt inställd, och att Driftmasters i Ferropolis sannolikt också är i fara eller flyttat eller någonting, i alla fall eftersom Iron Drift King har flyttat på sig.
Ja, och de har ju flaggat för en ny klass, så det känns som att det är något sånt. Och det är så typiskt, för i vintras, innan vi visste någonting om det här med viruset, då satt vi och kollade upp plots. Och liksom vart man kunde bo och sådär.
Ja.
Så, nej, det är synd. Det hade varit en kul tävling att se.
Ja, du och jag var ju lite sugna. Vi satt ju och kikade lite grann på möjligheten att åka dit. Men Ja, mm. vi får väl säga så här att det var väl bra att vi inte bokade någonting.
Ja, helt klart. Liksom bokat och betalat bara, nej. Mm. Ja. Då så. Då kommer den stora brännande svenska frågan som har blossat upp nu. Och vi kallar den för SBF Gate.
Ja, det börjar ju bli en gate av det här. En lång och segdragen historia.
Ja, om vi drar lite snabbt. Alltså bakgrunden till det är ju fler saker. Så att säga. Men alltså, den brännande punkten är ju att revisorerna kan inte ge ansvarsfrihet till SBFs styrelse.
Ska vi vara noga så är det inte de som gör det, men de avstyrker till förbundsmötet. Ja. Det är ju alltid förbundsmötet som ger styrelsen den ansvarsfriheten. Men att revisorn säger vad de tycker är ju jättetungt vägande. Så det är ju det som liksom har utlöst mycket av den här stormen.
Och stormen har ju egentligen bara blivit bredare och bredare.
Ja, den har ju det av flera anledningar. Och dels är det ju att det kommer fram nya grejer hela tiden. Och vi ska diskutera lite grann vad det är som har kommit fram ytterligare med, i den rena sakfrågan så att säga. Den här USA-resan är ju en av grejerna. Den har vi ju pratat om många gånger vid det här laget. Men det är ju inte bara den. Men det ska vi kika lite på senare, tänkte jag. Men det är ju dessutom så är det ju då enligt SVT Nyheter så är det ju en advokat som har kopplingar till SBF som har försökt att få revisorn att ändra sig.
Aj. Ja, det där är inte bra.
Nej, det är inte bra. Och det är ju en advokat som styrelsen då tidigare har anlitat och han är dessutom styrelseordförande i ett bolag som SBF är delägare i, eller flera bolag till och med. Och
Svenska rallyt, ja.
Ja, bland annat. Så det där är ju, jag vet inte riktigt vad man får säga utan att bli explicit markerad av Acast, men det där är ju så jävla dumt så klockorna stannar liksom att försöka och övertala ja. En yrkesman så att säga som sätter sin heder på spel när han kommer med ett väldigt kraftigt uttalande som han säkert inte tar till i första hand och inte är så glad och nöjd och vara tvungen att använda heller. Så.
Nej, och sen så dessutom SBF är ju ingen liten organisation.
Nej.
Och sen dessutom finns det inte frågan om jäv där. Jag tänkte, han är advokat. Mm. Han sitter som styrelseordförande i en del av SBF.
Ja, fast det är ju ett bolag ändå som till hälften, eller två bolag då som till hälften ägs av SBF. Så att han är ju inte involverad i själva förbundet så
riktigt. Nej, okej. Okay, ja.
Men ändå. Sedan då så tog ju SBFs ordförande Lars Pettersson och meddelade att han avgår. Med omedelbar verkan. Den 5 maj lämnade han det beskedet. Och det är ju då på grund av allt det här surret. Och man vill att snacket ska liksom återgå till att handla om sporten. Och inte om de här personerna. Och Lars Pettersson var ju tänkt att avgå som ordförande. I samband med förbundsmötet. Som ju redan borde ha hållits i slutet av april. Så att det är ju, visst är det en markering från hans sida, det är ju absolut. Men det är ju ingen jättegrej. Han hade inte suttit kvar den här tiden på året om saker och ting hade varit som vanligt så att säga. Så att förbundsmötet hade hållits när det borde hållas. Men ja, det är en markering som sagt från hans sida.
Mm.
Och sen då, dagen efter det, den 6 maj, då meddelar den vice ordföranden Daniel Nyman, som då har trätt in som ordförande nu sedan Lars Pettersson avgick då. Daniel Nyman meddelar att han kommer att lämna sitt uppdrag efter förbundsmötet. Han har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval, men det hade han ju meddelat då att han skulle göra först, men nu har han ändrat sig så han ställer inte uppför omval. Och den tanken då som valberedningen hade från början, det var att Lars Pettersson då skulle bli ledamot tillsammans med Anna Elgetorp och Daniel Nyman, omval på de två senaste. Så att Lars Pettersson var ju tänkt då att kliva ner, eller vad man ska säga, som ledamot enligt valberedningens första förslag då.
Att han fortfarande skulle vara med i styrelsen, ja.
Ja, precis.
Men sen har vi tre stycken som är kvar med ett år kvar på perioden, ja.
Mm, precis. Urban Wahlberg, Karin Lee Andersson och Per Gunnar Peggen Andersson, de var ju tänkt att sitta kvar då ett år. Nu vet vi inte riktigt vad de har sagt i valberedningen heller. Det har inte hörts någonting om, utan det är Lars Pettersson och Daniel Nyman som har meddelat någonting, så att säga. Men vi har ju läst förbundsmöteshandlingarna, och det finns ju faktiskt en del intressanta grejer i det här, och det var att val av revisor, så föreslår ju valberedningen förbundsmötet att byta revisionsbyrå från BDO Mälardalen till KPMG. Jag har drivit aktiebolag i rätt många år, och jag har bytt revisor en gång för att min gamla gick i pension. Jag har inte några funderingar på att byta firma, så att säga. Det där, jag vet inte, för mig, nu spekulerar jag fritt, men för mig känns det som att man hade inte tillfredsställande samarbete med den här revisorn redan innan. För det här ska vi ju komma ihåg innan den här kritiken då.
Så att, ja, helt klart. Jo, ja, det är det.
Man hade inte ett tillfredsställande samarbete med den här revisorn, så att man ville byta ut honom egentligen. Och så kommer väl säkert att ske på förbundsmötet. Men jag tyckte det var en liten intressant notering i alla fall i de här dokumenten som så att säga är för förbundsmötet. Vi har ju följt, både du och jag och många med oss har ju följt lite diskussioner på internet, där en av styrelseledamöterna har försvarat sig. Sig själv och styrelsen och styrelsens val, så att säga, i ganska häftiga ordalag, och han har påpekat att det finns folk som har baktankar, som vill göra en kupp och så vidare. Jag vet inte riktigt egentligen, en av sakerna som den styrelseledamoten diskuterar väldigt mycket kring, det är det här PM:et ifrån revisorn. Vem som har läckt ut det och varför. Och jag kan inte säga att jag tycker att det spelar någon roll vem som har läckt ut det där PM:et faktiskt. Det är ju så här att i revisionsberättelsen i förbundsmöteshandlingarna så lämnar ju revisorn sitt omdöme. Det är där han har skrivit att han avstyrker den här ansvarsfriheten. Och där så är den här USA-resan upptagen då. Sen dessutom så finns det ett PM som är skickat till styrelsen, och det är ett internt styrelsedokument ifrån revisorn där han tar upp ett antal punkter. Och det där PM:et har ju då läckt ut, det har legat ute på nätet, det är inga hemligheter så att säga numera, det är var mans egendom om man vill hitta igen det. Men... den här styrelseledamoten då fokuserar väldigt, väldigt mycket på att ta reda på vem som har läckt ut det och vad den personen har för baktankar. Och som jag sa, så tycker jag faktiskt att det är strunt samma vem som har läckt ut det. Det är vad som står i dokumentet som spelar roll. För det är inga lögner det som står där. Det är ingen snack om det, så att säga.
Nej, och sen så är det att det är de som har gjort fel.
Mm. Och vi kan dra lite kort vad det står i det där PM:et. Vi ska inte läsa igenom det, så att säga, men det finns totalt 8 punkter i det där PM:et, och de är då graderade som 3 röda, 3 orangea och 2 gröna, där röd beskrivs som betydande brist i den interna kontrollen, orange brist i den interna kontrollen, och grön är förbättrings- eller utvecklingsmöjlighet. Och det är lite grann som poängen på bilprovningen då, att en röd är i princip körförbud, orange är en tvåa och grön är en sån här bra att veta grej liksom.
Mm, okay.
Det är 8 punkter totalt så att säga. Och där bland de röda då, så är ju den här USA-resan den stora. Sen så har det med alkohol alkoholpolicy att göra och sådär. Och där man säger att man kritiserar representationens omfattning. Och så säger man, vi bedömer att det finns risk att kostnaderna för middagarna med alkohol inte står i proportion till medlemmarnas nytta. Och sen kommer en slutkläm. Och kanske även kan anses vara vidlyftiga.
Ja, det är rätt så stort.
Ja, och vad den där vidlyftigheten består i, det vet vi ju inte om det är att det är mycket alkohol eller om det är att det är väldigt dyr och fin alkohol eller vad det är. Men det i alla fall kostar så pass mycket pengar.
Ja, för går vi tillbaka och tittar på, eller går tillbaka. Jag menar, de hade ju överskridit budgeten med 570 000.
Liksom, det finns inga pengar att supa upp om man ska prata ren svenska.
Nej, precis.
Men min tolkning av det här, det är ju det att, för återigen, om vi kopplar tillbaka till den här styrelseledamoten och hans diskussion i olika internetforum, så menade ju han på att det var bara USA-resan som kritiken gällde, därför att det var bara den som stod med i revisionsberättelsen. Min tolkning av det hela är inte så, utan min tolkning är att för att ge någon bakgrund till sitt beslut att avstyrka ansvarsfriheten, så har revisorn tagit den största och dyraste punkten av de här 8 punkterna, har han tagit med i revisionsberättelsen. Han ser ingen anledning att ta med allihop, utan den stora, tunga, ekonomiska röda pricken, den får bli med i revisionsberättelsen, för det är den som ger liksom tyngd till hans avslag. De andra punkterna, de är lika viktiga de också. Den är lika tung den kritiken också. Men de kanske inte behöver spottas ut på till allmän beskådande så att säga.
Nej, precis. För det är det. Alla de där 3 röda punkterna och även de där 3 orangea punkterna är ju faktiskt väldigt tung kritik mot styrelsen.
Det är ju det, och liksom det här med rutiner kring utlägg och representation och alkoholpolicy och sånt där. Och, man har ju brister i sin, vad ska man säga, i sitt arbetssätt här. Därför att generalsekreteraren då gör utlägg för alkohol och de är attesterade av ordföranden, och i vissa fall så har ordföranden attesterat utlägg som det inte ens finns kvitto för då när han attesterar dem, men de kvittorna då har kommit in senare och sådär, men det är ju, då litar ju ordföranden ganska hårt på generalsekreteraren när man attesterar grejer som det inte finns kvitton på. Och det är ju, ja, det är ju inte bra naturligtvis. Och sen då så, det är lite annat också. Det är såna här lite momsgrejer och sånt där som inte är något fel, men det kan göra det lite grann. Men sen så pratar man lite grann också om det här med att man tar en kreditrisk för rally VM-deltävlingen. Vilket kan då i princip bli ganska stor kostnad för förbundet om det skulle gå illa.
Och det är ju väldigt farligt.
Ja, man vidarefakturerar ju då, man betalar licensavgiften och sen vidarefaktureras det ändå till det här hälftenägda dotterbolaget, och då gör man ett påslag på 2%, men grejen är att man betalar den där avgiften innan man får betalt av dotterbolaget, så att det är ju, skulle det hinna hända någonting där då, så står ju förbundet med den risken.
Precis.
Och sen en annan sak som jag tycker också är lite sådär anmärkningsvärt, det är ju att man har anlitat konsulttjänster ifrån en närstående till en i styrelsen, och där är det ju liksom svårt att värdera de tjänsterna, om de är rimligt prissatta och så vidare när det är en närstående och de attesteras inom styrelsen och sådär.
Ja, och nej, alltså att allting låter väldigt, väldigt fel.
Men sen då, sista punkten, vad ska man säga om den? Den har ju ett löjets skimmer lite grann över sig. Jag förstår revisorn, ska man titta helt och hållet på vad lagtexterna säger, så har han ju rätt. Men det är ju det här att funktionärer då som verkar ideellt inom organisationen, då så har man ju noterat att det finns en acceptans inom förbundet där man tillåter funktionärer erhålla indirekta ersättningar i form av måltidsersättningar och andra liknande ersättningar. Och det där, ja, det får man ju helt enkelt inte göra. Och alla former av ersättning då, oavsett natur, ska beskattas. Så om en funktionär erhåller ersättningar, så ska de beskattas som inkomst av tjänst. Så att om vi har nu en funktionär som står på en SMDL-tävling i drifting en hel dag i regnet, för det regnar ju alltid när det är sådana tävlingar, så blir han bjuden på en hamburgare, då ska han betala arbetsgivaravgift och källskatt på värdet för den där hamburgaren. Och jag vet inte, vad tror du, Henke? Har vi någon möjlighet att få några funktionärer till våra tävlingar om vi börjar på det viset?
Du, det är nog kört direkt.
Ja.
Skulle jag vilja säga.
Jag tror
det. Om inte annat så är det nog kört om de belägger arrangörerna med sådana skatter också.
Mm. Jag tror det där ordnar sig. Men,
rätt ska vara rätt, men det kan ju finnas en liten brasklapp att ställer folk upp ideellt inom liksom sport och funktionärer, då borde man kunna ha någon form av omskrivelse i lagen då.
Mm.
Som liksom bortser från dem.
Ja, som sagt, det är inte vår uppgift att uppmana till brott, men sköter man det snyggt så...
Ja. Ja, där hör ni, grabbar. Sköt under bordet.
Ja, nej, men det blir ju, det är lite grann samma diskussion som vi har haft med sjuksköterskorna nu, som har blivit bjudna på mat av lokala restauranger för att de gör fantastiska insatser under den här coronakrisen. Och samma med brandmännen som kämpade mot de här enorma skogsbränderna för 2 år sedan, att de skulle bli beskattade för maten de fick när de stod ute i skogen och åt en matlåda ute på hygget som brann liksom. Mycket av det där är ju tidningsgrejer. Det där kommer aldrig från Skatteverket från början, utan det är någon tidning som har ringt och frågat någon på Skatteverket, får man göra så här? Och då säger de nej, det får man inte. Och så blir det en artikel en jättegrej av det. Egentligen så det finns ingen som utreder det där och inte som tänker göra det heller.
Nej, för sen så är det också det är ju alldeles för mycket administrativ kraft som måste läggas bakom en sån grej.
Ja.
Det är liksom, nej.
Nej, men och sen det, jag menar jag var med på en resa en gång som Skatteverket senare då slog ner på att vi hade haft med oss respektive, och man hävdade då att det inte var tillåtet. Det var i samband med ett jubileum, så det var väl en liten gråzon så där, men det klev ju företaget in och sa att naturligtvis ska vi ju betala skatter och sånt som vi är ålagda att göra. Men då fick jag en extra löneutbetalning för att täcka upp det, så att säga. Så att skulle det bli någonting av det här tjafset med maten för funktionärerna, då kommer det ju bli föreningen som får gå in och betala ut det på något sätt. Så att, ja. Jag tror att det där löser sig. Det var lite synd att den där punkten kom med i övrigt välskrivet PM om ganska allvarliga saker, och så vart det en stor suck i slutet.
Ja, precis. Liksom, nej, sparka inte på dem. Liksom. Det... Mm.
Ja, det är svårt nog att hitta sådana där ändå.
Ja, om vi går in på inte ansvarsfrihet för styrelsen, vad hamnar vi i förlängningen sen då? Är det rättegång eller är det betalningskrav eller vad är det?
Ja, nej, det vet man egentligen inte. Det man vet är att om styrelsen får ansvarsfrihet, så är det väldigt, väldigt svårt att ställa dem till svars på något sätt i efterhand. Men
ja, nej, då är det
vart man för det vidare genom att inte ge dem ansvarsfrihet, det vet man väl inte egentligen. Det får väl, sannolikt kommer det väl att bli en fråga för den nya styrelsen att ta upp om man vill gå vidare med det på något vis eller inte. Men.
Ja, precis. Eller om man skriver av det. Ja,
ja, men vi får liksom, pengarna är ju borta och sådär, och jag vet inte riktigt om det är någon idé att jaga. Men det jag tycker är det viktiga i det här med revisorns PM, det är ju att de här bristerna i rutiner som finns, att man har inte rutiner för ganska viktiga grejer och följer inte rutiner som de längre ner organisationen förväntas följa. För både Riksidrottsförbundet och även Svenska Bilsportförbundet har ju alkoholpolicies och sådär, och de följs ju inte riktigt, och det är ju naturligtvis inte bra.
Nej, och det sänder ju som du säger fel signaler till mindre förbund och mindre delar och grejer.
Mm.
Nej, inte bra.
Nej, inte bra. Alltså.
Men nog om det. Vi hoppar över på lite roligare saker. Det är inte roligare än drifting, men man ser över i motorsport med lite positivitet.
Mm.
Där då Indycar säger att de ska starta den 6 juni på Sveriges nationaldag.
Nej, men precis. Indycar 6 juni och det är ju faktiskt så att det kommer väl lite NASCAR till och med innan dess. Det är väl ganska snart.
Ja, jag har inte hört någonting annat, men att det ska dra igång någonting, ja.
Mm. Ja. Men Indycar kommer ju att bli spännande att se, tycker jag. Vi har ju två svenskar, Felix Rosenqvist, Marcus Eriksson. Felix verkar ju vara... De har ju gjort om lite grann i upplägget. Där kan ju du säkert mycket bättre än mig hur det brukar vara och så. Men nu ska man ju i alla fall köra träning, kval och tävling på en och samma dag.
Ja, och utan publik.
Och utan publik givetvis, ja. Och Felix då är ju en sån som tror själv att han kanske gynnas av det här kompakta formatet.
Ja, för alltså, kollar man bakåt sett så kör vi oftast mer kompakta tävlingsdagar.
Mm.
Med mer körning.
Marcus däremot kanske lite mer osäkert. Han brukar vilja ha lite längre tid på sig att komma till rätta och sådär, men... Å andra sidan så börjar det ju med en ovalbana nu då, Texas Motor Speedway. Mm. Och han har ju lyckats ganska bra på ovalkörning, så att ja, nej, men det ska bli riktigt intressant och kul att de kommer igång. Dock så tycker jag var väldigt skeptisk nyss när det gällde DMEC. Nu så visar Indycar att det går att köra igång, men en stor skillnad mellan Indycar och Driftmasters är ju att Indycar är inom ett och samma land.
Ja, precis.
Och det är faktiskt en ganska stor skillnad. Möjligen att de kör någon tävling i Kanada, det vet inte jag. Men just nu då så är det i USA i alla fall. Det är en sak att resa runt inom ett land och det är en helt annan sak att resa runt i Europa och åka över en massa gränser. Så att, men vi håller tummarna.
Men sen så har vi ju då också, om vi går från då Indycar till Formel 1. Så har vi någonting som heter Concorde-avtalet.
Mm, precis. Det är ju avtalet mellan teamen och promotorn då, Liberty Media.
Ja, just det. Att det ska, de fryser allting till nästa år, ja. Typ.
Ja, det här,
inte tävlar,
nej, det här Concorde-avtalet är ju liksom det är samarbetsavtalet som ligger till grund för allting de gör under de kommande 5 åren. Och det, nu finns det ju inget sånt. Så att nu är det ju på gång ett nytt sånt och nu så har ju Liberty Media gått ut och sagt att de kommer att komma med ett förslag och då är det take it or leave it. Det har ju varit mycket diskussioner kring det där förut och Ferrari ser ju sig själva som en helt oumbärlig del av Formel 1 och har väl satt sig på tvären både när det gällt det ena och det andra. Man har ju beslutat om ett budgettak också nu och även där så var det ju ganska tuffa förhandlingar då med Ferrari. 145 miljoner svenska kronor per säsong har man beslutat den till nu då.
Men sen har du också det att, det förstår jag inte riktigt hur de kan få, men Ferrari har ju veto.
Ja, det har ju verkat lite så. Ja, men det, som sagt, de har ju sett som en oumbärlig del av Formel 1, men det är de väl egentligen inte.
Nej, och sen så har vi det att just som någon gick ut och sa då att det här Concorde Agreement till teamen, det som presenteras kommer inte vara förhandlingsbart.
Mm.
Alltså att det dokumentet är satt, så är det bara.
Mm. Och det där är ju naturligtvis också en förhandlingstaktik så att säga, att man går in eller går ut i media tidigt med den inställningen, så är det ju absolut, men helt klart är att Liberty kommer att ställa hårda krav på teamen och där får vi väl se lite grann hur Liberty Media mår efter den här säsongen, för att det är ju en av våra gamla gäster, Joakim Ternström, han är ju en av dem som är övertygad om att Formel 1 kommer att gå i konkurs under den här säsongen. Det kommer inte att bli någon körning och de kommer att gå i konkurs, så att det kommer i princip bara att finnas kvar som ett varumärke i ett konkursbo. Och Liberty Media är ju ansträngt, det är ju helt klart. Och som vi berättade förra gången så är det ju tänkt att det ska börja, Formel 1 ska dra igång den 5 juli på Red Bull Ring i Österrike, och så ska man köra två deltävlingar där. Är det så att det inte blir och att man inte kommer igång och inte kan köra någonting alls, då ser det inte något bra ut för Liberty Media, så är det ju faktiskt, för att då blir de ju återbetalningsskyldiga till alla tv-kanaler och allting som har köpt de här dyra tv-avtalen av dem.
Ja, och det är inte lite pengar och det är inte lite folk som jobbar med det här heller.
Nej, det är ju miljardbelopp.
Det är en soppa utan dess like. Ja, F1 får vi anledning att komma tillbaka till, kan jag säga.
Ja, det kommer vi säkert att få. Och som sagt, det lär komma lite nyheter inom ganska kort. Och det gäller ju alla de här serierna nu då som vi inte vet riktigt om de kommer att dra igång eller inte. Driftmasters är väl den vi är mest intresserade av. Kommer Indycar igång, då är jag helt övertygad om att Formula Drift också kommer att komma igång med sin reviderade kalender. Det börjar väl ändå ljusna lite grann i mörkret här, att vi kanske får se lite tävlingsdrifting inom en inte allt för avlägsen framtid.
Ja, men alltså vi håller ju tummarna varje dag, varje timme. Men vi har också en liten gubbe.
Ja.
Som styr landet Nordkorea.
Ja, men precis. Vi rapporterade ju lite grann om Kim Jong-un förra gången här, att han var osynlig och sjuk och sådär. Och nu har han ju dykt upp som gubben i lådan här. Och han hade ju varit borta från rampljuset några veckor då. Så att det fanns ju spekulationer om att han var död eller nyopererad eller någon form av hälsoproblem då. Men nu så har han ju dykt upp som sagt. Och han blev ju alltså borta ifrån det här firandet av farfars födelsedag, och det är ju en stor nationell helgdag i Nordkorea, och den var han borta ifrån. Mm. Men när man skulle inviga en konstgödselanläggning, en produktionsanläggning för konstgödsel, då dök han upp. Han kedjerökte och spankulerade runt och såg ut att vara frisk som en nötkärna. Så kan vi lugna alla lyssnare med att Kim Jong-un har dykt upp igen.
Ja. kanske inte alla tyckte nej.
Ja, men det är alltid så att man vet vad man har men inte vad man får. För hans syster sägs ju vara ett ännu större nutcase än den där. Så att
då vill jag gärna att han sitter kvar.
Ja, han får vara
kvar. Verkar ändå skaplig. Men det var allt vi hade idag.
Vi har ju producerat avsnitten lite tätare nu. Har kommit varje vecka. Vi ligger kvar på vårt mål med att komma med ett avsnitt varannan vecka. Så att, men rätt som det är så kommer det att dyka upp lite sådana extra avsnitt lite tätare. Hoppas att ni uppskattar det.
Ja, det hoppas vi. Då får vi ta avsluta och så får vi säga tack för oss. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss, driftpodden@gmail.com. I avsnittet idag har du hört Andreas Staberg, Jimmy Stålberg, programledare var Henrik Andersson, Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.